Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 114 i ordningen av två låtar och en kändis, Sveriges mest tongivande podcast. Idag, kära lyssnare, så sitter jag här med en god vän som är mer känd bland kändisar än för gemene man, törs jag lova. Han har nämligen rest runt sedan 70-talet i världen för att fota allt ifrån kungligheter till lastbilar och som är en av de få som har fått skriva en autograf till självaste David Bowie. Men med det sagt, kära lyssnare, låt mig nu presentera en av Sveriges absolut främsta och meriterade pressfotografer, nämligen Tommy Holl.
Tackar, tackar. Och välkommen hem.
Ja, det är en stor ära att få vara här hemma hos dig idag och sitta här och få höra en massa intressanta saker.
Sitter här i mitt lilla arbetsrum där vi tittar på lite bilder och lite annat.
Ja, verkligen. Det första jag ska börja med här nu, Tommy, det är att fråga, hur står det till med Tommy Holl en dag som den här?
Mycket bra. En 67-årig pensionär som inte kan vara pensionär för att jag tycker det är för roligt att jobba. Så jag jobbar ju på som vanligt, kanske inte riktigt lika mycket längre och inte så mycket nyheter och sånt. Men fortfarande är det ju sport och lastbilar och nöjen och lite bröllop ibland och sånt där. Nej, det är jätteroligt. Mm. Och kul att någon vill ha en. Det är nog det som är viktigast.
Ja, absolut. Och det är ju vi många som vill.
Tackar.
Ja. Du, jag tänker, Tommy, att vi ska ju prata en hel del om din karriär här idag när det gäller fotografering och allt sånt här. Men det är också så här att den här podden till stor del berör ämnet musik.
Mm. Som jag gillar.
Ja, och jag tänker att musik, liksom bilder, är egentligen något som berör oss alla på ett eller annat sätt.
Det berör oss alla på ett sätt, eller på flera sätt. Det är också en form av tycke och smak. Det är samma som jag säger det här med, så vi har årets bild och man vinner priser och allting. Det är ju faktiskt jurymedlemmarnas som tycker att det är bra. Sen kan det vara en bild som man tänker efter att den här är absolut ingenting att ha. Så tycker vissa människor det är fantastiskt bra. Och det är ju samma med musik. Jag menar, du lyssnar på Melodifestivalen, du lyssnar på, många säger dansband, åh gud, det är skit. Och sen är det vissa som lyssnar på det, ja men herregud, det låter ju som amerikansk country och jättebra. Och så går man på en konsert för att man kanske gillar någon viss artist och så är det då i ens eget tycke helt värdelöst. Och så står det någon bredvid en som säger att oh, det var den bästa konserten jag har hört av honom eller henne på åratal. Så att bild och musik hör väldigt mycket ihop. Det är tycke och smak, vilken mood man är just för tillfället och hur man liksom känner för den här bilden eller musiken man lyssnar på. Mm. Så att det är verkligen då en upplevelseform av det man gör. Sen är det då pressfotografer, vi ska ju också då visa om det har hänt olyckor, partipolitik, val och allting annat, då ska man ju vara objektiv på ett helt annat sätt. Men annars är man ju inte 100% objektiv, för det är ju jag som skapar i kameran eller när jag beskär bilden efteråt hur jag vill ha den.
Mm.
Så att jag menar, alltså att vara fotograf, tidningsmänniska eller på tv, allting, du är objektiv, men det är ju ändå ditt subjektiva jag som kommer ut.
Mm. Ja, det är en spännande form.
Ja, det är det. Men det är sånt som man lär sig med tiden, och man ser det på ett helt annat sätt. Man ser det journalistiskt och man ser det, så är det ju jätteskillnad att göra journalistiska jobb än att göra reklam eller man ska göra en kalender eller någonting. Då får man ju tänka på ett helt annat sätt.
Mm. Du, vi ska komma åter till din karriär, men jag tänker att vi ska ta det här från början. För det är ju så att Tommy Holl, född den 22 juni av den klassiska årgången 1956 och uppväxt i Göteborg.
Ja, först uppvuxen i Majorna på Godhemsgatan, och sen när jag var runt 10-11 tror jag, 10 år, så flyttade vi ut till Rudalen på Basungatan. Och där hade jag min uppväxt tills jag gjorde militären och sen skaffade mig eget och bodde först ett halvår någonting drygt i Bergsjön. Men trivdes inte riktigt, utan sen hamnade jag med hjälp av Benny Rosén på Nordostpassagen. Och där var jag till jag köpte mitt första hus 63, eller 83 i Partille. Och sen då träffade jag min fru. Så kunde vi inte riktigt bestämma oss var vi skulle bo någonstans, utan hon hade hus i Floda och jag hade hus i Partille. Och då blev det att vi hittade en tomt här i Lerum mitt emellan. Och så byggde vi huset. Så nu har vi bott i detta nya huset i 22 år tror jag.
Mm.
Snart.
Och det är här vi sitter idag?
Jajamän, vi sitter i bottenvåningen där jag har mitt lilla kontor med kameragrejer och lite böcker och en liten soffa. Och här möter man ofta kunder som kommer eller journalistkollegor när man ska göra någonting. Och så sitter jag i mitt hörn och gör lite bilder och lyssnar på Sportradion samtidigt om jag inte är på någon match den dagen. Så att, nej, så är det.
Mm. När jag kommer hit så känner jag faktiskt en viss ära av att ha få blivit fotad utav dig ett antal gånger.
Ja, tackar vi för. Ja. Det är alltid lika roligt. Det är alltid lika roligt att fotografera allt. Och jag kommer ihåg då när, vi kan ju ta det sen, men när jag började på GT så gillade de inte gå ut och göra enkäter, tyckte många var tråkigt. Alltså 5 frågor. Men jag tyckte det var roligt. Man lärde sig jättemycket på det. Och sen, rätt så det var, så hade ju den där personen, när man skulle göra en enkel, och det var ju världens enklaste bild, så egentligen kunde reporten ta den själv. Så att det var ju enkelt. Men det, så var det någon man träffade och som hade en story sen efter något annat. Och sen var den vidare och så kände den och den. Så ofta blir det ju fler jobb än bara det där lilla enkla. Så att man ska aldrig säga att någonting är dåligt eller tråkigt, utan man måste göra allt.
Mm.
För då är det där, då är de goda sockerbitarna godast.
Vi ska se vad vi får för god sockerbit när Tommy har svarat på 5 snabba här senare i programmet. Men vi återkommer till det. Jag tänker att vi backar tillbaks till din uppväxt, och då tänker jag att jag ska fråga dig, vad är egentligen ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg ifrån en sån där tidig ålder när du var liten?
Ja, vi hade ju då en sån här radiogrammofon hemma, och mamma och pappa hade någon, jag tror det var stenkaka på den tiden. Vi hade i alla fall inte tv förrän 1963, så detta har ju varit innan 63. Så det var någon, ja, typ Tor Erlings orkester, för pappa spelade trummor när han finansierade sin utbildning och sånt där och höll på med något jazzaktigt. Jag tror inte det var något speciellt bra. Men sen hade jag en mormor som levde till 1968. Men hon älskade Elvis Presley. Så när jag var hemma hos henne så satt vi alltid och lyssnade på Radio Luxembourg. Min gamla mormor. Men hon var ju inte så gammal när man tänker efter. Hon dog ju faktiskt yngre än vad jag är idag. Men vi hade jätteroligt. Jag tog min lilla väska och gick från Godhemsgatan ner till Majvallen där hon bodde. Och så lyssnade vi på Radio Luxembourg. Så att det var Elvis och det var Tommy Steele och The Hollies. Och jag har någon aning om att Sorry Suzanne, tror jag en låt hette med The Hollies. Forgive me, I still love you more than ever. I'm sorry Suzanne. var en bland de första jag kom. Och så Elvis då, alla låtarna. Men Elvis var inte riktigt, blev aldrig riktigt min favorit, mer än, ja, nu när jag har blivit äldre, då när jag upptäckt hur bra han sjunger.
Ja, det är nog många som tänker likadant. Du, vilken var då den absolut första plattan som du kom att köpa?
Den första plattan jag köpte, det var No Knox med The Chains. Det, jag har fortfarande kvar singeln där uppe. Det är Gulf bensinstationen,
ja,
som gav ut den. De hade en bensin som hette No Knox. Och då var popgruppen Change med Lennart Gran som sångare. Det var den första skivan. Och den köpte jag på en Gulf-tapp någonstans i centrala stan där de var. Det är mitt minne från den.
Underbart minne.
Och sen hade jag ju fördelen då när jag till slut, när jag hamnade på GT, att jag fick ju åka och göra väldigt mycket pop. Jag var jättemycket i England, så jag fick ju rätt mycket skivor utav de här på skivbolagen och sånt. Så att, nej, det är roligt med skivor. Jag gillar fortfarande vinyl bäst.
Hur var det då med foton? När kom det in? Började du fota tidigt? Och var det liksom självklart för dig att du skulle bli fotograf?
Nej, det var inte självklart alls. Utan jag, pappa hade en lådkameraaktigt som man fällde ut bälgen på, som jag började pilla på när jag var 12-13 kanske. Men för mig var det ju bara fotboll och handboll och idrott för hela pengen. Framförallt fotboll då, som jag älskade. Och, men sen då så var det prao. När jag gick i åttan så skulle man praoa. Och då skulle man fylla i två olika saker. Först hamnade jag på ett arkitektkontor. För jag visste inte riktigt vad jag skulle fylla i för något. Och det var ju jättetråkigt. Det var ju inget. Det var bara allt hyss de höll på med där borta som var roligt. Men sen frågade jag då pappa, för att pappa var på Götaverken, på verkstadsklubben, och pappa var elektriker egentligen. Så satt han med i verkstadsklubben, och i, de hade en tidning som hette Skeppsbyggaren. Den var för Götaverken, Eriksberg, i Kockum och dem. Och då hade de en stor reklamavdelning. Så jag frågade pappa om han kunde fråga fotograferna och reklamgubbarna och journalisterna där om jag fick praoa. Och då var det 14 dagar. Och då fick jag det. Och så lärde de en som heter Lars Sjögren och en som heter Tore Svensson. Två jätteduktiga fotografer. Så lärde de mig att framkalla film. Och sen fick jag gå ut och göra ett jobb. Och sen fick jag vara fotomodell på en. Visade de nya overallerna och nya damaskerna på skor. Och sen frågade de mig då när de här 14 dagarna var slut om vad jag skulle göra på sommaren. Nej, jag skulle ju vara i Ambjörnarp på vårt sommarställe. Ja, men det räcker väl att du är där när pappa har semester. Så att, kan inte du jobba istället 6 veckor? Och så har du 4 veckor med mamma och pappa. Ja, och på den banan blev det. Och så jobbar jag där i princip alla lov sen framöver gymnasietiden ut. Men jag hade ju aldrig någon tanke på att jag egentligen skulle bli fotograf eller journalist eller någonting, för att mammas kusin, det var Mack Enger på tv. Och han var ju nere i Ambjörnarp mycket då. Och jag ville ju gärna bli sånt. Men han förklarade för mig att dels var det hopplöst med jobb. Det var jättesvårt att få jobb. Och man fick slåss om för att komma in på journalisterskolan. Och de flesta de hade också läst x antal år och någonting annat på universitet och sånt. Så att jag tänkte då att nej, men det där är nog inte lätt. Så att jag slog det lite grann ur hågen. Och så var det roligt att spela fotboll. Jag gick ju på Vittfälska då. Och det var så roligt för att vi var ju ett gäng klasskamrater där. Men det var Kai Martin och en som heter Ellen Brinde. Och alla tre hamnade sen till slut på GT. Det började med det. Och ingen av oss skulle egentligen bli journalister. Så det var. Kai Martin var ju till och med rockstjärna i Kai Martin och The Stick. Så att, nej, det var lite roligt. Men, och sen då när jag åkte in i militären i Sundsvall. Och sen efter det så jobbade jag en sommar på på Vasa sjukhus på deras fotavdelning. Jag hade säkert ljugit mig till någonting så jag fick komma in, för jag hade ju inte de meriterna någonting. Men jag blev väldigt god vän med Percy Nordqvist som professorn där i geriatrik hette. Så fick jag hjälpa honom då med att ta lite bilder på Vasa och sen på ett ställe i Long Beach. Men det ska vi prata om senare. Men, och så skulle jag läsa och då kom jag på att jag kanske skulle bli engelsklärare. Eller i alla fall engelska gillade jag ju då, så att jag skulle börja läsa på det. Och så upptäckte jag då att det var ju dyrt.
Mm.
Så att jag gick upp på GT och fick prata med Jackie Leisner och en bildredaktör som heter Evert Momander. Och så sa jag att jag hade jobbat på Götaverken, och då visade det sig att Lars Sjögren var god vän med Jackie Leisner. Så att då fick jag pröva. Så 19 oktober 76 fick jag göra en lördag, första jobbet, och på lördagen och söndag. Och sen blev det så. Och det blev ju mer och mer. Och sen någon gång 77 eller om det var 78 så kom, jag tror att det är 77, så kom Åmanlagarna till. Det var alltså, de skulle reglera arbetet för, det var ju framförallt då verkstadsarbetare och sådana som jobbade på konditori, jobbade i handen, att de inte skulle vara lösfräsare, utan hade man jobbat sina då 6 månader eller 11 månader som det blev, ja, då skulle man vara anställd. Man skulle inte vara en sån här som bara blir inhoppare och inte blir någonting annat, eller som i våran bransch då frilans. Så att jag tror det var 1 mars, antingen var det 77 eller 78, det är ju länge sedan. Då kom vi till jobbet och då stod Agneta Lindblom Hultén, som var journalist, våran journalistförenings ordförande, som sen blev hela journalistförbundets ordförande. Då kom hon och sa att jag och en kollega som heter Leif Gustafsson var anställda. Och så företaget sa att vi inte var anställda. Och så sa vi att vi går och tar oss en macka och en kaffe på Spannmålsgatan på fiket. Så får de bestämma. Och sen då på den vardagen så blev jag anställd. Och så var jag yngst, jag var ju 21.
Mm.
Och då fick jag göra mycket pop och dyligt. Och så när jag ändå gjorde pop så fick jag göra lite annat. Men man fick ju börja från botten. Mm. Och det var ju kanonbra. Jag hade ju mina arbetskamrater då, om man nämner några stycken, Sven-Erik Johansson, Allan Karlsson, Leif Jakobsson, Lasse Lindén, Åke Tim, Reman. Det var ju kanonfolk. Och de lärde mig mycket. Mm. Lärde mig mycket. Och det är jag tacksam för.
Ja, du har ju gjort väldigt mycket inom fotovärlden. Du har ju fotograferat allt ifrån kungligheter till lastbilar, och framför allt så har du ju varit på de stora arenorna här i Göteborg, tänker jag, som vi känner dig, på Ullevi och Skandinavium, och följt både ÖIS, GAIS och Blåvitt och Häcken och Frölunda och CVHF och allt vad det är.
Jajamän. Och jag gillar ju att vara på hemmaplan, trots att jag reste jättemycket på GT-tiden och även sen då när jag blev egen. Men hemma är ju läckert, och jag menar, det är mycket, mycket svårare att gå på en superettamatch eller en dålig allsvensk match och hitta en bra bild än att vara på ett VM eller OS, för att där är ju alltid de bästa på de här stora tävlingarna. Så det är ju egentligen bara du som fotograf som missar i så fall att man står fel. Men det blir det ju alltid något helt annat. Mm. Och inte lättare, men man ser grejerna mycket snabbare. Men det är mycket svårare. Och det absolut svåraste är ju om de skickar ut det på en division 4-5 match på Lerum, Tollered, och komma hem med någonting bra där. Då får man verkligen skärpa sig.
Det är så, ja.
Jajamän, och det ska man göra. Jag tycker det är skitroligt. Och som jag håller på mycket med lastbilar nu, med lastbilstidningen Proffs och så med Mil, Scanias tidning, och så lite Classic Motor och sånt där. Jag menar, det är jättekul och jätteintressant att liksom ta sig förbi och hitta så att man får rätt bild med rätt person. Och innan jag började fotografera lastbilar så tror jag aldrig jag såg en lastbil mer än när man var liten och lastbil var fin. Men nu sitter man i bilen och den bilen där, och vad stod det på den? Och så tänker man efter. Mm. Och, nej, men det är roligt. Och jag sa ju redan då när jag blev anställd att den dagen jag kommer till ett jobb eller då på GT på den tiden och känner att jag jobbar med ryggmärgen och är där bara. Den dagen är jag inte fotograf längre, då kan jag bli något annat. För du måste vara lite sugen hela tiden. Och du är ju aldrig bättre än det sista kortet.
Nej.
Eller bilden.
Det är många, det kan man använda i många sammanhang.
Ja, men det är ju som med fotboll. Jag menar, ja. Du kan vara skitbra i en match eller ditt VM och allting. Men den här sketmatchen mot Degerfors är du värdelös i.
Mm.
Och då säger de, åh, vad dålig han var.
Mm.
Och det, jag lider ibland med många av de här idrottsmännen då som de säger, gud vad kass han är. Men jag menar,
Staffan Tapper.
En av de bästa fotbollsspelarna. Och han gör ju världens bästa straff. Men sen är ju Tomaszewski så, ursäkta uttryckt, jävla bra. Så han tar den.
Mm.
Men han blir utskälld av alla.
Ja.
Och jag menar, kommer du ihåg Per Edmund Mort som han skällde på? Bara för han sköt 3 centimeter över. Hade den gått under ribban så hade han varit hjälte.
Mm. Det är det som skiljer.
Ja.
Ja, så kan det vara. Du, jag tänker ju också att du har ju fått träffa många stora stjärnor runt om i världen. Och det är ju som vi sa här inledningsvis, du är ju faktiskt mer känd bland kändisarna än vad du är bland gemene man. Även om vi är många som alltid sett dig komma där med kameran gåendes.
Ja.
Men jag tänker på de här storheterna. Bruce Springsteen, Rod Stewart, David Bowie.
Ja, men de är ju som du och jag. Och kungligheter och allt vad det är. Är man trevlig mot dem och är trevlig, då blir man ju ofta trevligt bemött. Om jag liksom utgår ifrån att det är skithögar och jag ser tråkig ut och jag är lite märkvärdig. Jag menar, då får du ju inte det du vill ha. Men sen är det ju då en gåva att man har fått social kompetens och är trevlig. För man kan inte lura dem. Du kan inte lägga på ett smile om du inte har det.
Nej.
För då lyser det igenom.
Mm.
Då är du liksom, då ljuger du. Inte mer minst för dig själv. För att du får ha det genuint. Och så som man vill bli bemött, så ska man bemöta folk. Mm. Och jag menar, jag ser ingen större skillnad på kungen än på tant Agda som sitter på ålderdomshemmet. Det är ju två människor.
Mm, absolut, jag
håller med. Du ska vara lika trevlig mot bägge två.
Mm.
Och likadant när du träffar folk ute och de kommer och säger hej. Och jag kanske inte vet vem det är. Men jag kanske har fotograferat den för 15 år sedan. Och de känner igen namnet och ansiktet och sett på bildbyliner som har funnits. Om jag då inte hälsar, jag menar, då är ju jag otrevlig. Och då kommer de säga, han som var så trevlig hemma. Men när jag såg han på stan, då hälsar han inte.
Nej.
Jag glömmer aldrig när dottern var kanske 10. Så gick vi på Avenyn och kom det fram, då hälsar ju folk överallt. Men då kom det fram en som stod och pratade jättelänge. Och jag hann ju inte gå emellan och säga, jag kommer inte ihåg vem du är. Så jag hängde ju på och var trevlig som man brukar vara tillbaka. Och vi pratade jättelänge och Hanna drog mig armen. Och så när vi gick så frågade Hanna mig, vem var det? Då var jag tvungen att säga, jag vet inte. Men varför pratade du med honom då? Jo, men jag har ju sett han någon gång och jag var ju tvungen att vara trevlig och svara tillbaka. För att annars kanske jag hade gjort honom besviken. Så att så enkelt är det, tror jag.
Ja, det behöver inte vara svårare.
Nej, nej.
Men du får ju berätta lite här nu hur det gick till när du fick skriva din autograf till självaste David Bowie. För det är ju inte så många som har fått göra.
Nej, nej, det var så att 1983 så uppträdde han på Ullevi. Och jag skulle bevaka det för GT, inte bara jag, vi var nog 3 fotografer minst. Och det var en fredag, lördag tror jag. Eller om det var lördag, det vet jag inte. Någonting var det, var i alla fall en helg. Och får en väldigt närbild, trevlig bild när han skrattar gott och sånt där. Så att jag var nöjd. Och söndag när jag kommer på morgonen ringer och då min chef Jackie Leisner och säger att Time Magazine ska göra en intervju med honom. Deras fotograf hade blivit kvar i Afrika och frågade om jag hade lust att göra jobbet. Och det var ju på den tiden det var film och det var diabilder och han skulle ha filmerna i handen direkt efteråt då. Och det var en gammal god vän med sen skoltiden med Bowie, den här Gary Lee som han hette. Och han skrev politik i vanliga fall. Och så slutade det med att vi skulle träffa honom på hotellrummet, och från början var det meningen inga bilder, ingenting. Han hade en tysk kvinnlig sån här PR, men Gary Lee, han fixade ju till det här, eller hur han nu förklarade. Men han löste detta på ett väldigt snyggt sätt, så att då slutade med att vi blev sittande på Park Avenue i 3,5 timmar. Och hon tittade in då och då och sa att nu har publiken kommit. Och sen kom hon in stirrig på slaget. Nu är nästan alla inne, för nu ska du snart vara där. Ja, och då fick vi ju sluta. Och då i samma ögonblick så frågade jag då Mr. Bowie om han kunde tänka sig att skriva. Jag hade ju pratat med reporten innan, så det var helt okej. Jojomän, han tar upp bilden och säger, oh, that one was very good. Oh, you have two, sa han. Could I have one? Inga problem. Så skriver han, with my best wishes, David Bowie, och så 83. Så får jag den. Och så lämnar jag över den andra. Så säger han, no, 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 no. I signed for you, so you have to sign for me. Så jag skriver, to my best friend, David, Tommy Hall. Tjo, bonk. Och så fick han den. Och sen fick jag höra då på, tänkte inte mer på det, utan han hade den under armen när han gick. Och sen gick det många, många, många år. Och sen fick jag träffa då Tony Visconti som var hans producent. Och då hade han frågat mig om jag var the Tommy Hall. Och jag visste inte riktigt vad det var. Och då visade det sig sen att Bowie hade haft den på väggen hemma där de åt middag i New York med sina respektive fruar. Så då insåg jag att han gillade den då.
Ja, uppenbarligen.
Jajamän, så det var ju en kul grej. Det får man göra med sina memoarer någon gång.
Ja, det tycker jag definitivt. Du, på tal om memoarer, du har ju skrivit lite böcker.
Jag har varit med och gjort lite böcker, jag har gjort. Amen. Mm. Så det har ju blivit några stycken, och det är också roligt. Och jag vill göra fler.
Ja.
Kanske göra något annat. Och sen får man se vad det blir. Det kanske blir någon sån här essä på allting man har gjort. Några roliga historier. Några Bowie-historier. Och likadant, vi pratade om Rod Stewart innan. Det var också en skojig grej. Det var också på 80-talet början. Någon gång då skulle han spela på Skandinavium. Och så blev jag en reporter som heter Eva Rogstin skickade till Hamburg och skulle göra lite förhandsspaning om där. Och fick jättefina bilder och alltihop, och så fick vi då en kvart 20 minuter med honom efteråt. Och vi började givetvis prata fotboll. Och jag gjorde ju väldigt mycket med reporter som heter Lars Hildingsson inför Tipsextra varje år. Vi var över i England långa perioder. Och jag vet inte hur vi kom in på det, men i alla fall, jag hade spelat fotboll i Blåvitt lite grann. Och då sa han, ja men vi ska ha kändismatch i Stockholm när jag kommer dit. Kan inte du vara målvakt i ett av lagen? Det kan väl jag vara, sa jag. Ja men det är ingen, du kommer Enskede ska vi spela på. Och så jag fick möta det här laget som skulle möta honom, och så fick jag göra några fina räddningar. Vi förlorade ju det, men inte med så mycket. Vi hade Billy Olsson och Kenta Olsson och sådana i vårat lag. Men det var jättekul, och Roddan var på kanonhumör, och vi satt i duschen ihop, och jag hade tagit med mig lite bilder som han signade. Och sen gick det några år, så ringde det en gång till, och då var han i Köpenhamn och ringde och sa, har du lust att komma och spela fotboll? Så det andra, jag fick göra det 2 gånger. Och sen har jag varit på lite fotbolls-VM och EM och sånt, och Champions League-matcher och sånt. Och då har han, varje gång när han har sett mig på den, så har han skrikit och sagt hej. Så att det är också en vanlig man.
Ja, ja. Men vilken ära ändå.
Jajamän, jättekul.
Ja. Du, det är faktiskt så här att vi börjar närma oss ditt första låtval. Men innan vi kommer in på det, så tänker jag att vi ska ta en fråga till som är lite av musikaliskt slag. Och den lyder, det är så här, du ska vara på en öde ö i ett helt år. Du får bara ta med dig musik ifrån en enda artist. Vem skulle det bli?
Det var svårt. Men Öde Ö. Måste man ju ha någonting som muntrar upp en. Och få en... Och få hemlängtan och liksom lite hemfeeling. Ja, jag tror jag hade tagit Lasse Stefans Olle Jönsson med Det regnar och regnar. För då hade jag överlevt en öde.
Det regnar och regnar. Himlen är grå. Inom mig. Där är känslan blå.
Jag tror det.
Ja, då hade Tommy Håll överlevt på en öde år, framförallt haft hemlängtan hit till Lerum.
Jajamän.
Ja. Du, vi tar oss ifrån den här öde ön nu till ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför också då såklart.
Det var en låt som jag hörde 1974 på radion och sen hörde jag den igen när jag var över i England 77-78. En kvinnlig sångerska som heter Stephanie DeSykes. Inte speciellt superkänd, men hon hamnade på nummer 2 med just med den här låten som heter I Was Born With A Smile On My Face. Och där kände jag lite grann igen mig själv. Ungefär som, ja, lite grann som jag är. Och inte för att låten är superbra, utan det är en... låt eller mellanting mellan en melodifestival och en dansbandslåt. Men den är trevlig och det är stråkar och det är gitarrer och lite annat blandat och en kör. Så att, men den är lite grann ungefär som jag. Och jag hoppas att jag fortsätter livet ut med det där lilla smilet i ansiktet.
Thank you.
Ja, nu förstår jag varför du sitter här med ett smile på ansiktet, för det gör ju faktiskt jag också. Man blir ju glad av att höra den här låten. Jag hade inte hört den innan, det måste jag erkänna, men den var faktiskt helt okej.
Ja, men den är bra. Spelas tyvärr inte så ofta i Sverige, jag tror, någon gång kanske på 70-talet, men om man slår det på Top of the Pop så var den 274 så att, som bäst. Men den är trevlig, man mår bra efteråt.
Ja, verkligen. Du, vi tar oss ifrån det scenariot till något helt annat. För nu är det så här, Tommy Håll, att du sitter där hemma i arbetsrummet nu vid din dator där borta och håller på och jobbar. Och radion här är påslagen. Helt plötsligt så dyker det upp en låt som får dig att vilja resas upp ifrån stolen och omgående gå fram och stänga av den eller byta kanal. För det här vill jag inte höra mer. Vad är det för något?
Säkert någon av de där hemska falsksångarna. För generellt sett så gillar jag ju all musik. Jag kan till och med njuta ut av opera, även om inte jag löser biljett på opera så ofta. Men klassisk musik och rock och pop och det mesta smälter ner. Men om det är någonting som är falskt eller dåligt, så det är riktigt, då stänger jag nog av. Det gör jag nog.
Vad skulle det kunna vara?
Det fanns någon, jag kommer inte ihåg vad hon hette, det kan man ju kolla upp sen. Det var någon amerikansk dam, hon kunde inte sjunga men hon fick sjunga in låtar ändå. Och det lät gräsligt. Och likadant, fyra bugg och en Coca-Cola med Carl Bildt tror jag hörde en gång. Det var inte så bra.
Fyra bugg och en Coca-Cola, spela freestyle med fäck musik. Fyra bugg och en Coca-Cola.
Och likadant, jag fick utav min gode vän Ingvar Oldsberg gjorde ju en LP-skiva.
Ja.
Den var väl inte den man spelade mest. Jag tror den har nog sin kuriosa och nu skrattar han nog i himlen när han hör det här. Men den var nog inte den jag lyssnade på så mycket, nej.
Nej. Jag tror inte den var aktuell för radion heller.
Nej, jag tror inte det. Jag tror den hade blivit portad där.
Ja.
Trots att han var en god gubbe. Ja.
Ur alla aspekter.
Ja.
Du, vi ska prata lite sport här igen. För det var ju faktiskt så, Tommy, att du var målvakt en gång i tiden i Blåvitts juniorer.
Jajamän, jag spelade där några år. Mm. Pojklag och juniorer. Och det var jätteroligt. Och sen, men sen skadade jag mig lite grann och så blev jag lite rädd därefter. Så att det blir ju aldrig någon mer karriär sen. Jag spelade lite på lägre nivå och spelade ute då mest. Och så, sen spelade jag med dansbandskillarna. De har något som heter Dansbandslandslaget. Då spelade vi på onsdagar i Jonsered och så spelade lite fotboll. Så jag höll på rätt länge. Jag höll på till jag var 55 när det bara dog ut för att vi blev för gamla.
Mm.
Men nej, jag ville ju gärna bli ett fotbollsspelare, blev jag. Men jag blev nog lite rädd och var kanske inte så superbra så att jag skulle bli ett allsvensk fotbollsspelare, tror jag inte. Men jag spelade ju med i journalistlandslaget och när vi var ute på sånt där, för det var ju skoj.
Mm.
Men,
och man kan ju inte bli annat än imponerad nu när vi sitter här i ditt arbetsrum. Och så mitt framför mig här så ser jag en signerad tröja med Ibrahimovic på ryggen. Med nummer 9 ifrån Galaxy. Och där står det tack Tommy. Och så är den signerad av självaste Zlatan.
Det var en fin sak.
Och den fick du hemskickad på posten, vet jag. Men hur gick detta nu till?
Nej, jag hade fotograferat. Deras son spelade Gothia Cup och på första matchen på en måndag. Det är väl 4-5 år sedan. Ja, det var innan pandemin var det. Och vi var där och så tog jag lite bilder på, jag fick reda på vilket nummer han hade, för han var inte alls lik Zlatan. Han var mycket mer lik mamma. Och det blev jättebra bilder och vi hade gjort upp då, för jag hjälpte ju Häcken också då, att vi skulle inte publicera förrän på torsdagen. Och så kom då, för jag hade gjort en, samlade ihop Häckens lag och allihop och gjorde en lagbild och det hela. Och då kom Zlatans fru Helena och frågade om hon fick köpa några bilder. Jag sa nej, det behöver du inte göra, utan jag kommer med, du ska få en sticka till mig med lite bilder. Och det fick hon på onsdagen, så att det var ju lugnt med det. Och sen tänkte inte jag mer på det, utan då åkte vi på semester hem, min fru är isländska, så vi åkte hem till Island. Och sen när jag kom tillbaka fick jag ett sms där de tackade jättemycket för bilderna och ville ha min hemadress. Och jag skrev tillbaka, tacka så mycket, för att då blir man jätteglad när man har gett bilder till någon och de tackar så. Och då är det ju, det är också genuina fina människor. Och sen tog det någon vecka så kom postlådan och då blev jag ju ännu gladare.
Ja, det tror jag det.
Så då, nej, så det är en favoritgrej.
Ja.
Och det visade sig också, det är ju en fin man. Och vanlig. Och som jag tycker då är jättekul när de tycker det är någonting man har gjort är bra.
Mm.
Så jag bara tackar så mycket.
Jag tänker att honom har du väl också fotat i andra sammanhang?
Jajamän, mycket landslaget. Mycket, ja. Landslaget. Och till och med när han jag tror att han debuterade mot Häcken på gamla Rambergsvallen på match där jag var på. Han kom in i som inhoppare. Och så har man ju följt honom på lite olika ställen. Varit både i Italien och tror jag var i Holland också, såg han en match. Så att, nej, men det är ju våran bästa fotbollsspelare.
Helt klart, helt klart. Det är för övrigt en av mina favoritgäster här i podden. Det är den man skulle vilja
ha. Ja. Du får pröva.
Jag håller på. Vi får se hur det hela slutar där.
Jajamän. Fem snabba frågor.
Ja, du är påläst. Du har hört den här podden förut. Hör jag. Ja, det är underbart. Är du redo för de här fem snabba då?
Jag är redo.
Då börjar vi. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Är man sämst bland de bästa, då är man ju rätt bra. Men är man sämst, är man bäst bland de sämsta, då är man kanske inte lika bra. Men det är svårt. Det är ju tyck och smak där också.
Ja, men nu får du bara välja.
Så då är det bättre att vara sämst bland de bästa.
Sämst bland de bästa?
Ja.
Ja. Fråga två lyder. Ett år utan din kamera eller en månad med grym tandvärk?
En månad med grym tandvärk.
Den var ganska given, tänker jag. Surströmming eller levergryta på tallriken i en vecka?
Surströmming.
Den var också snabb. Vara kung i baren med Uggla eller vara främling med Carola?
Främling med Carola.
Kunna se in i framtiden eller ändra det förflutna?
Framtiden då. För det förflutna är ju redan gjort.
Ja.
Men fast sen är det så. Framtiden finns ju inte.
Nej, men här var frågan kunna se in i framtiden.
Då eller... tar vi den.
Ja. Kunna se in i framtiden.
Ja, för jag vill inte ändra något.
Nej, du är nöjd som det är.
Ja.
Ja, det är ju underbart.
Ja, ja.
Men det här löste du bra.
Ja, gick fort.
Det gick fort.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du, vi ska komma till någonting som kan vara, kanske inte gå lika fort, men som kan vara väldigt, väldigt roligt. Därför det är ju så här, Tommy, att du har mött en otroligt massa kända personer genom åren här sedan närmare bestämt den 19 oktober 1976 och fram tills idag. Och nu ska du få en chans att placera ut några av alla de här kända människorna som du har mött och fotat genom åren och sätta in dem under respektive karaktär på 7 olika personer. Och då pratar vi givetvis om Snövit och de 7 dvärgarna. Så att jag undrar nu, vem utav alla du har fotat skulle kunna få representera Kloker?
Det är Jan Eliasson.
Jan Eliasson får Kloker.
Mm.
Ja. Vi tar oss ifrån Kloker och till dess raka motsats, och då hamnar vi ju hos Toker.
Oliver Kahn, målvakten.
Han får
han,
den.
Han är Torwart som det heter på tyska.
Ja.
Och Tore betyder idiot.
Ja.
Vi tar Oliver Kahn.
Ja. Du, vi tar oss ifrån Oliver Kahn till Glader.
Glader. Det finns ju många trevligt glada människor. Kronprinsessan Victoria tycker jag alltid är glad.
Hon får den.
Ja.
Ja, det var fint. Du, vi tar oss ifrån Glader tills dess raka motsats, och det blir ju Butter.
Ja, det var någon, han som var sångare i Pop Circle, det var en, han var Butter, han ville aldrig vara med på bild, och sen var det han som önskade att arvingarna skulle köra ihjäl sig på någon Grammy-utdelning. Han har jag försökt fotografera, han var Butter. Den kan jag nog tänka mig Butter. Han var med i Så ska det låta sen, men det var han ju lite gladare.
Du, om vi tar oss ifrån den tråkiga människan till Trötter.
Johnny Ekström.
Åh, herregud, Johnny, du fick den igen. Du har fått den, om det är 50 personer som har fått den här, så är det 49 som har sagt Johnny på Trötter. Fantastiskt. Du fortsätter att representera den tröjan, Johnny. Det är underbart.
Men det är en god gubbe.
Underbar gubbe.
Underbar gubbe. Ja. Han hade ju i och för sig... Han levde ju rätt. Han levde ju precis som han skulle göra.
Ja, han gör.
Och gör fortfarande, ja.
Kanongubbe. Du, vi tar oss ifrån Johnny och Trötter till Blyger.
Vi hade en riksdagsledamot som heter Sten Östlund. Han var i riksdagen, han var från Götaverken. Han tror jag inte så många motioner i riksdagen. Han vet jag, han var blyg.
Mm.
Men han blev ändå riksdagsman.
Ja.
Det är nog den jag kan tänka mig.
Ja.
Ja,
då får han köra på den. Du, vi tar oss ifrån Blyger nu och till Prosit.
Prosit. Jag kan nästan säga Prosit till mig själv. För dels har jag varit lite allergisk. Men jag hade covid och så har jag varit lite allergisk när jag var yngre.
Mm.
Och vissa gånger än idag. Ja. Men så jag tar mig själv.
Ja.
Jag nyser.
Vem skulle nu kunna få bli den sista karaktären här också? Vi tar nämligen en extra här idag, och det är ju Snövit själv.
Snövit själv? Jo, jag fotograferade en ung Samantha Fox i England innan hon skulle komma på turné till Sverige.
Mm.
Hon var väldigt... Jo, så finns det en till. En som heter Peggy Kirsipo. Hon, när vi gjorde ett jobb om hur en postorderkatalog kommer till, hon var Liptons T-frontfigur. Hon var finska, hon kan vara nog 70-årsåldern idag. Hon var extremt vacker.
Hon får det uppdraget.
Ja, amen.
Ja, ja, underbart. Du, nu ser du, tänker jag att vi ska gå vidare lite grann här med journalistiken då och idag. Det är lite skillnad.
Jätteskillnad. Idag är det klickjournalistik. Idag är korta texter, ska handla om djävulskap eller superglädje. Det ska vara inte mer än 1200 tecken. Bildmässigt ska det vara halvfigurer. Det behöver inte ens vara bra bild. Bara de tittar i kameran eller halva är glada. när det är sporten, de ska sätta upp handen när de har jublat, fotboll lika så, en riktigt bra matchbild, en riktigt bra fotbollsbild, en text om hur matchen var, det existerar inte längre. Gärna lite skandal, alltid hitta det där lite elaka, varför människan är sån, eller att de har gjort det och det och det. Det tycker jag är det som de har idag. Sen har de ju bra grejer när de skriver om Ukraina och de skriver om viss politik. Men till och med politiken börjar bli nu lite grann hur de ser ut och vad de har för kläder och hur de beter sig. Nej, ett riktigt roligt reportagebudet var någon känd. Det kunde ha varit en jordbrukare i Skaraborg eller en fiskare på Vättern som blev mittuppslag förr i tiden. Som var underbart att göra. Eller en svensk som satt på lavasten och på Island. Eller en svensk som var i USA och gjorde någonting. Och som man liksom gjorde ett stort uppslag på och beskrev då vederbörande vad han gör eller hon gör. Existerar inte då?
Nej.
För det finns inte utrymme till det. Och pappret är för dyrt och de tycker det är dyrt att trycka tidningar. Och de ska helst vara kända på ett eller annat sätt. Och de ska, antingen ska de ha gift sig eller skilt sig eller förlorat någonting. Och ja, det tycker jag är tråkigt. Det är tråkigt.
Mm.
Därför är det roligt att göra de här lastbilstidningarna. För att lastbilstidningarna, de ser nästan ut som en bra veckotidning förr i tiden. De visar hela från start till mål, så att säga.
Mm.
Och man kan bre ut sig. Och det kan man göra på vissa andra också. Men nej, jag tycker dagstidningar börjar bli tråkiga. Göteborgs-Posten har blivit mycket bättre nu. De har börjat komma tillbaka igen till det hela. Men min gamla tidning GT är ju så tråkig så klockorna stannar.
Mm. Ja, och den har de dessutom mag att ta typ en 30 spänn.
Ja. Men hade det bara varit bra tidning så hade jag kunnat betala 100.
Mm.
Titta på en sån tidning som Washington Post som inte har mer än 180-200 000 i upplaga. Och gör papper och gör även digitalt och gör det så fantastiskt bra. Även om de kanske bara använder en bild eller två bilder ibland så är det ett superreportage.
Mm.
Och går in djupt i politiken och allt annat. Och det tycker man ju det ska finnas utrymme för det i Sverige också. Eller så är det så att vi är så lata så vi vill bara ha det här klick-klick-varianten. Det kan ju vara så också.
Mm, absolut. Du, under din karriär så tänker jag också att det finns, måste ju finnas tillfällen när det har skitit sig ordentligt.
Amen. Det har hänt. Det finns en rolig historia om vår gemensamma vän Ralf Edström.
Ja.
Jag var rätt ny. Jag skulle fotografera honom. Han hade gjort 3 eller 4 mål, tror jag. Blåvitt spelade han då.
Aha.
Och sen skulle han vidare ner till Båstad direkt efteråt. Och jag tar mina kameror med mig och glömmer att ladda film. Jag kör 3 kameror utan film. Då frågade Stickan Sundberg om jag hade hämtat min slutlön än. Och så hade jag sån tur att jag hade en bild efter matchen som det gick att göra någonting vettigt då. Men det var inte lika bra som det andra. Men det var... Sen den dagen lånade jag aldrig ut kameror utan jag tittade alltid. Jag kände i verkligen filmen där på den tiden. Nu är det ju så bra med digitala. Nu kan du inte köra kameran om du inte har ett kort i.
Nej.
Så att det enda du möjligtvis gör är att du fyller på om du har glömt att radera. För det händer ju ibland. Sen kan man ju, det har hänt någon gång att man har raderat på skrivbordet. Men då har det bara varit när jag har varit färdig så att jag liksom inte kan gå tillbaka igen.
Nej.
Men just det med Ralf där, då var det... Psh.
Och det skulle in i tidningen dagen efter?
Ja, jag skulle direkt. Det var ju sista vi gjorde innan de skulle klappa ihop skiten. Nej, så att då skämdes jag lite. Men... Nej, de klappade med medhårs och sa att det har andra gjort.
Ja, såklart.
Ja.
Du, jag tänker också att om vi vänder på det då, så du har ju säkert tagit 100 000-tals bilder, om inte miljontals. Så nu ska jag göra det riktigt jobbigt för dig. Vilken är din absolut bästa bild du någonsin har tagit?
Den har jag inte tagit än.
Nej, det var ett bra svar. Jag hade nästan räknat lite med det. Men utav dem du har tagit?
Ja, det är också i betraktarens öga. Jag har en bild som jag gillar som hänger uppe på övervåningen. Som jag tog i Hanoi 89 med svartvit film. Rusningstrafik. Mammor cyklar till jobbet. En mamma som har sonen sittande på pakethållaren. Och han är väl kanske 5 år. Och har en Kalashnikov eller något motsvarande i handen. Den såg jag från bilen och sprang efter och tog 3 bilder snabbt. Den gillar jag. Det är en bra bild. Bilden på Bowie är jag nöjd med. Jag tog en rolig bild för några år sedan på Gidsim Zala i Salin. Han i Sävehof. När det ser ut som han har 3 händer. Det är bara det att den ena handen är Hanish som spelade i Skövde. Men han är borta så man ser bara den här Gidsim med 3 händer. Den är rolig. Och så har jag en bild på William Andersson Moberg när de stoppar in fingret i ögat på honom. Men han skadade sig inte utan den liksom gick, den satt upp i huvudet men fingret var inne i ögat. Och glädje är ju alltid roligt att fotografera och när någon vinner någonting. Jag menar, det finns ju mycket men jag får nog säga den här i Hanoi.
Mm.
Den är nog, om man nu ska rata det så att då är det nog den.
Mm. För jag tänker att du har ju faktiskt också fotograferat i krig.
Amen. Jag har varit i Balkan rätt många gånger och sånt där. Men, och det var ju även då lite grann i Vietnam och Kambodja när vi var där också. Men det, jag tycker de här krigsbilderna, de blir ofta så äckliga när det har varit slakt och såna här grejer. Så bästa krigsbilderna är ju de här när det kanske inte är så mycket krig över det, möjligtvis som jag och en som hette Mats Wångersjö var i Sarajevo. De hade skjutit sönder hotell Holiday Inn och han fick rummet som var bredvid, som var ett stort hål i, som han tog en bild utifrån och han står där i denna sprängda hotellrummet och tittar ut, här ska jag sova i natt. Så att det blev en liten positiv del utav eländet.
Mm.
Det gillar jag. Däremot är det, du vet, man ser liken ligga överallt och de bär döingar hit och gud vet allt. Jag är inte så jätteroad att titta på det. Nej. Väldigt, väldigt duktiga fotografer som gör det. Och jag förstår inte hur de som håller på idag vågar. För jag hade aldrig vågat nu längre.
Nej, vågat. Man hade framförallt aldrig velat heller.
Nej, men det finns ju sådana som vill. Men framförallt att de vill och så även vågar. Det är det som, för att nu för tiden så är det ju så att de bryr sig inte om dig. Förr i tiden var du i alla fall lite helig. Mm. När du hade press på dig och en hjälm eller något sånt där.
Mm.
Så att,
man kan ju förstå det också på något sätt. För det finns ju ett ordspråk som heter en bild säger mer än 1000 ord.
Ja, det gör det. Men en bild kan också säga 2000 ord. Men det är du som har lagt orden i bilden. Så kan man också se det. Jag menar, vill man ha att det är död fisk någonstans så kan man ta dem. Men så kanske man visar om man tar hela bilden. Nej, då var det inte bara död fisk där utan det var något annat där. Eller det var någon som fotograferade någon som hade kylskåp. De hade inte råd, de var studenter. Det var så dyrt med all mat. Så de stod framför ett tomt kylskåp med bara en mjölk eller någonting i. Och så var inte bilden riktigt skuren utan man såg alla andra mat stå bredvid. Då har man ju ljugit lite.
Ja, det var inte riktigt helt sanningsenligt.
Nej, men det är sånt som händer.
Det är det. Och det som händer nu, Tommy,
ja,
det har också med mat att göra. Men det kommer att vara här hemma hos dig för att nu ska vi gå in i ett scenario där du ska få välja en middagsgäst som du ska bjuda hem här på middag. Och här är det bara fantasin som sätter sina gränser. Det får alltså vara precis vem som helst, död eller levande. Jag vill veta vem det hade varit, vad du hade bjudit den här personen på till middag och vilken låt som hade kunnat få ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
Ja, då hade jag nog tagit Eddie Adams, han som fick sparken från Reuters, och så tog den här bilden när polischefen i Saigon skjuter en i huvudet direkt, och så blev han världsstjärna sen. Jag har träffat han några gånger på jobb senare, men han skulle jag vilja ha ett samtal med.
Och vad hade du bjudit han på till middag här hemma i den lerumska villan?
Han har fått hemmagjord grillad hamburgare med pommes. Det tror jag de gillar. Och så druckit lite öl.
Ja. Och så en härlig låt i bakgrunden till det här.
Ja, det hade nog varit någon sån här bra amerikansk låt. Jo, han var ju nära några gånger. Jo, det hade blivit Knocking on Heaven's Door med Bob Dylan. För han var och knackade på några gånger. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Men nu är han tyvärr, men nu är han dog ju av åldersskäl, men han var knackat på några gånger. Jag tror det är nog, han skulle jag tro, om jag skulle välja någon i min bransch som skulle kanske ge mig någonting.
Det tycker jag. Du, vi tar oss ifrån det scenariot, för vi ska nämligen in i ett till. Och tro det eller ej nu, Tommy Håll, men du är i final i Let's Dance. Nu vill jag veta, och här är det också bara fantasin som sätter gränserna. Med vem hade du dansat, och till vilken låt hade nu den här dansen fått utspela sig till?
Ja, men då hade jag nog tagit hon, Ginger Rogers, som var så stor på 40-talet, och så hade hon fått lärt mig att dansa, och så hade man dansat till någon checklåt. Ja, I couldn't live without your love.
Se där, alltså nu är du hemma här, så jag tror Tony Irving hade gått bananas på det här.
Ihop med Ginger Rogers.
Ja.
Det kör vi.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Sicket val.
Ja.
Ja. Den hade jag inte velat missa.
Nej.
Ja, underbart. Du, nu är det faktiskt så att det är dags för dig, Tommy, att få presentera ditt låtval nummer 2. För det är jag ju minst lika nyfiken på som jag var på det första. Vad det skulle kunna vara och med vem, och som sagt var, inte minst varför.
Det är Don't Stop Thinking About Tomorrow med Fleetwood Mac från 1977. Det var första gången jag var över i USA, och jag hjälpte bland annat USA, Volvo i USA, när motorjournalisterna testade Volvo i Death Valley. Och vi hade varit ute en vecka, och så hade vi varit i Las Vegas 3 dagar, och så ska jag köra hem till Los Angeles själv, och sitter i en guldfärgad 262 kupé, och så spelar de Fleetwood Macs nya hitlåt, och när jag kör in i Brentford, då spelar den här Don't Stop Thinking About Tomorrow. Och jag satt med nervevade rutor. Och det var första gången jag kände sån här riktigt god feeling. Och sen spelades den där de här sista 20-25 milen oavbrutet, vilken kanal den var. Så det glömmer jag aldrig.
Nej, det förstår jag.
Så det var, och då var man ju ung. Man hade bara hört om USA, och jag hade varit där kanske 14 dagar då. Nej, det var... Då var det en ny värld som öppnade sig. Och med en sån här den lyxigaste Volvon som man hade. Och folk tittar på när man kom i den gula bilen. Eller guldfärgade bil. Nej, det glömmer jag inte. Så därför gillar jag den låten. Och varje gång jag hör den så tänker jag, när jag sitter med armbågen ut och kör.
Då kör vi den nu då.
Ja, kör vi den.
Thanks. Ja, ännu en låt, Tommy, som jag inte har hört. Men ja, vad ska man säga? Tack för den åkturen.
Ja, det är bra. Du satt i sätet bredvid,
ja.
I det svarta ledersätet.
Ja.
Ja, det... Lite varm av rumpan blev man ju. Men det var inte farligt.
Det kan det vara värt.
Jajamän.
Ja. Du, jag tänker att i dagens läge så är det ju så att alla lever med sina mobiler och det tas kort till höger och vänster och man... Ja, det är ju så det funkar. Mm. Och jag tänker att du ska få ge ett tips. Vad är det man ska tänka på egentligen om man nu är en vanlig glad amatör och så vill man ta en bra bild? Det kan man ju göra med en kamera också såklart, men vad är ditt tips?
Nej, alltså man ska gå så nära man kan och så ska man ta ett steg till. Närmare. För då, annars får du med så mycket onödigt. De flesta har ju hela världen med på bilden. Utan, men vill du ha någonting så ska du gå så nära du kan. Och de nya iPhonerna är ju fantastiskt bra. De är ju, håller ju superklass om du jämför med när man på 60, 70, 80 och 90-talet körde med film med kameran när man fotograferade. Det, liksom, det finns inte i närheten. Du kan zooma med den. Du kan spela in film. Och sen ska du då försöka komponera bilden lite fyrkantigt som du gör, eller om du vill köra 16:9. Men som sagt, gå så nära och så tar du ett steg till som du tycker. Då får du feelingen på det, då får du roliga barnbilder, roliga familjebilder. Även då när du fotograferar natur och sånt där, så om du vill ha ett snyggt berg i bakgrunden eller trä, då ska du gå nära. Så nära du tycker. Och sen ska du inte göra som många gör. Behålla bilderna i kameran. I mobilen. För kraschar de, då är allting slut. Jag säger fortfarande att gör dem till analoga bilder. Och sätt in dem i ditt fotoalbum. För att när du om 30-40 år tittar på det här. Då är du med där du gjorde bilden. För har du kvar den på något minneskort eller någonting. Så kanske du inte ens kan öppna det om 30 år.
Nej.
Jag har ju de första digitala kamerorna jag körde med. Det var OS 98 i Nagano. Kan inte öppna filerna. Finns ingenting att öppna med. För det finns ingen som är kompatibel. Finns bara de bilderna som jag har sänt. Som ligger i arkivet på Expressen.
Det är bedrövligt.
Ja, men det är ju så. Och det är ju likadant med musik. Du vet, en vinylskiva eller en stenkaka, den håller hela tiden. En gammal CD-skiva, inte ens säkert att den går.
Nej.
För det har ju liksom arbetat upp sig, det har gått så fort allting innan. Så att, men som sagt, till de här som har bilder i telefonen, gör dem, kostar inte mer än en spänn att gå in till fotohandlaren, tanka ur bilen, du kanske har 500 kort som du vill ha, 500 spänn, ingenting.
Nej.
Och så har du det bevarat och så lägger du det i fotoalbum. Inte så att de ligger öppen, för att ibland kan de bli lite gråa, de kan bli lite gula på grund av ljuset. Nu är de mer värdebeständiga nu för tiden, men lägg dem i ett fotoalbum eller i en kartong så de håller sig om du nu inte vill göra det. Har du något som är jätteroligt om många år?
Mm.
Men när du får barn, det som jag har en 2,5-åring barnbarn och en som bara är en månad. Du vet när de blir 20-25. Och så ger du dem lite böcker som nu dottern och svärsonen gör till dem. Ja, det är ju guld värt.
Mm.
Du får ju hela livet.
Ja, verkligen.
För bilden är ju ändå så. Det är ju det som gör att du kommer ihåg. För jag menar, när du är upp till 5-6 år. Du kommer ju inte ihåg det när du blir äldre. Även om många säger att det kommer jag ihåg när jag var 4. Det gör du inte. Det gör du ju på grund av att du har sett på det i vuxen ålder. Och... Du vet, alla barnbarn eller någonting som så går mormor och morfar bort och så kanske de är väldigt unga. Ja, då har de ju bara ett svagt minne av att det har funnits mormor och morfar. Men har man då den här bilden, då kan man ju titta på mormor och morfar eller farmor och farfar.
Mm. Är det många som ringer och kontaktar dig eller skriver och vill ha gamla bilder som du har tagit?
Ja, det händer jätteofta. Problemet är ju som vi har att... Allting ligger ju i arkivet kvar. Men jag ska faktiskt, jag pratar med Expressen nu, få åka och hämta mina och scanna in det bästa. För det ringer ju fotbollsspelare som säger, kommer du ihåg när jag spelade den där avgörande matchen 1985 på Ullevi? Ja. Har du de bilderna? Ja, men inte framför mig. Utan, för det är ju, och vi hade ju ett arkiv på GT som då försvann då när vi flyttade på lite olika ställen, pappersarkiv, så de är också borta och ligger, vissa ligger på landsarkivet. Men det är som sagt, det är jättemånga som vill köpa gamla bilder och gamla rock'n'roll-bilder går ju som smör över världen. Det finns en kollega till mig som heter Richard Young i London, han jobbade på Evening Standard. Han är 72-73 idag, han var kompis med alla de här popkillarna och poptjejerna. Så han var ju med dem efter sitt arbetstidsslut, åkte med dem i taxibilar. Så han har ju hela världseliten av rockstjärnor och skådisar. Och han har ett helt galleri på Holland Street i Kensington där han säljer gamla bilder för enormt mycket pengar. Mm. Och vet du vilka som är de som köper mest?
Ja, det är vi.
Nej, det är de gamla popstjärnorna och artisterna. För de säger... Vi kommer inte ihåg någonting från den tiden.
Nej.
Så köper de bilden på sig själv.
Ja, det är helt otroligt.
Och så är även vanligt folk. Men jag menar, du vet, då, de som överlevt. Och, mm. och jag menar, vi på GT, vi var ju på allting. Vi var ju på nöje och sport. Alltså. Så du vet, det finns ju, det är ju en skatt som ligger där. Som då ingen bryr sig om idag. Tyvärr.
Mm.
Jag tror man skulle kunna ha ett galleri. Eller sälja på nätet. Att jätte. Det många skulle vara intresserade av att köpa några gamla bilder.
Ja, det tror jag också. Ja. Absolut. Men du blev ju faktiskt ganska bra bundis med grabbarna i Iron Maiden.
Ja, jo, jag fick. Det var ju så att deras fotograf, en som jag kände lite grann innan, och deras manager som heter Rob Smallwood, de ringde mig 2003, då när vi hade blivit precis uppsagda från tidningen. Så att... Mellan 2003 och 2005-2006 så fanns det ju inga fotografer med sen som var anställda på Expressen. Och vi fick ju göra jobb. Då ringde de och frågade om jag hade lust att hjälpa dem. För de skulle göra en liveskiva på Ullevi. Och det var ju jättekul. Det var ju en fjäder i hatten. Och vi gjorde det hela och jag sprang i diket och jag fotograferade folk. Och jag stod på taket på Ullevi och jag var på pressläktaren. Jag var runt som en skollad råtta runt där på den. Och det gick jättebra. Hem, gjorde i ordning bilder, lade på en CD som man gjorde då på den tiden. Och Federal Express kom och hämtade den på morgonen. Och så iväg då till London. Och det gick ju bra. Och då fick så Mary Henry, som var en av damerna som skötte det hela under då, Smallwood. Hon hade jobbat på EMI innan. Hon och Smallwood och så fotografen sa att kan du inte tänka dig att hjälpa oss på sommaren så får våran fotograf lite semester. Så blir hans fru glad att han inte behöver vara borta hela tiden. Så då fick jag göra under en 20-årsperiod där jag har fått gjort deras gig då i Norden. Det var jätteroligt. Jättetrevliga människor och även om man inte kom supermycket in på innanför skjortan på dem så satt man ju ändå åt med dem och de pratade och de tackade en varje gång efter och jag blev till och med presenterad på Ullevi ute på Rostickens en gång och nej, så det var jättekul och men det är ju sådana bilder som jag inte sen kan använda i tidningar utan där har de ju köpt hela min där köper de ju hela jobbet så att säga. Men däremot har jag alla bilderna så jag kan ju titta på dem själv. Men det är ju ingenting som jag kan sälja. För att mer än om jag vill göra en bok själv någon gång, då kan jag göra det. Men annars är det ju de som... För det är ju för deras katalog och deras kalendrar framför allt. Och det är ju fjäder i hatten och fått lite bilder med i. Och de har ju inga små upplagor, de här gubbarna.
Nej.
Så det har varit jätteroligt. Jättekul.
Det förstår jag. Du, vi ska ta oss till någonting helt annat här nu och det är så här att jag tänker fråga dig, Tommy, vad ordet livskvalitet innebär för dig?
Livskvalitet är rätt mycket nära och kära som man gör saker ihop med. Att man får vara frisk, att man får göra saker och ting som man tycker om och vill själv och har valt själv. Det är viktigt. Men framförallt att man inte är ensam och inte är själv. Och sen är en av de absolut finaste livskvaliteter det är ju när barnbarnet kommer och skriker morfar och så slänger sig runt halsen.
Mm.
För det är ju sån här, det är ju okonstlad kärlek. Så det är livskvalitet. Och så att man får arbeta med det man tycker är roligt. Mm. Det är också viktigt. Men framförallt det där att man okonstlat kärlek, det är viktigt.
Mm. Det tycker jag låter som ett bra svar. Vi tar oss ifrån det nu till livskvalitet, till dina morgonrutiner. För de är jag extremt nyfikna på hur de ser ut.
De är väldigt enkla.
Jaha. Vad gör du då?
Ja, man går upp på toaletten och så går man därifrån och sätter på... Eller jag sätter inte på kaffet ofta, utan det gör jag när min fru inte jobbar. Men annars är kaffet faktiskt på när jag kommer upp. Och så dricker kaffe med frugan innan hon går till jobbet.
Mm.
Och ibland kör jag henne till jobbet om det passar. Och så äter jag smörgås eller... Någon gång har jag tagit yoghurt. Om man har varit ute och gått eller någonting kan man ta en dusch. Men annars är det upp ur sängen. Kaffe och en macka och sen är dagen igång.
Mm. Det jag fiskade efter här nämligen, det var om kaffet var viktigt för dig på morgonen.
Kaffe är jätteviktigt.
Ja.
Kaffe är... Jag drack inte, hade aldrig druckit kaffe innan jag hamnade på GT. Och efter GT så, när jag hamnade där, så dricker jag nog 7-8 koppar kaffe om dagen.
Ja, men det är ju alldeles lysande. För det är så här att jag tänkte att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner, Tommy. Och då är det just med en kaffemugg och en ganska rejäl tilltagen sådan. Med två låtar och en kändis. Och givetvis får du ditt namn ingraverat. Ja,
och ingen kan stjäla den. Gud, vad glad jag blev. Tusen tack.
Ja,
Den ta oss ner för trappan ifrån kaffebryggan ner sen full varje dag, jag lovar.
Ja, men det är fantastiskt. Det har varit en stor, stor ära, Tommy, att få komma hit hem till dig idag och sitta och göra detta fantastiskt trevliga poddavsnitt.
Det har varit jättekul att du varit här och jag känner mig oerhört hedrad.
Ja.
Och hoppas att det blir bra.
Det kommer att bli fantastiskt bra. Det går inte att misslyckas med dig.
Nej.
Nej.
Tusen tack.
Tusen tack, och till alla er lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med vid nästa tillfälle, och vem som sitter framför mig då, det återstår faktiskt ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.